Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Alltså, vad är det som gör att jag trivs på ett jobb? Jo, jag har ett psykologiskt kontrakt som är någorlunda i balans, skulle jag säga. Vad är det som gör att jag ibland blir osams med mina kompisar? Jo, för att vi har olika psykologiska kontrakt som, och de stämmer inte överens. Liksom. Och chefen gör ju vissa förmåner, behandlar oss inte rättvist och sådär va. Så det finns väldigt mycket av vad som händer på jobbet kan förklaras av psykologiska kontrakt, tycker jag.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag läst, som heter Relationsinriktat ledarskap och psykologiska kontrakt. Det är både på YouTube och på podd som vi hör oss numera. Och nu sitter jag mitt emot författaren som heter Kerstin Isaksson. Välkommen.
Tack.
Vi kan börja med dig.
Kerstin Isaksson heter jag och jag är psykolog, legitimerad psykolog från början. Men jag har hållit på med forskning i stort sett hela mitt liv omkring olika delar av psykologin. Och jag landade på arbetslivets psykologi ganska tidigt, för jag tycker det är så spännande. Så att det är det jag har hållit på med.
Vad skulle du säga? Har du en hisspitch på boken? Vad handlar den om?
Hisspitch vet jag inte vad det är.
Men... Det är så här, tänker man åker, om du har en hissfärd på dig, ja. Hur presenterar man boken då?
Ja. Jo, den handlar om den psykologiska delen av anställningskontraktet, kan man säga.
Mm.
Det är hisspitchen.
Alltså anställningskontraktet, det handlar om när man då har ett jobb. Om man känner att man har skyldigheter och rättigheter och så här, så
precis, går lite
utanför. Men vi kanske ska börja den ämnen, för ämnen att du beskriver i början av boken så här att det saknas lite grann, speciellt svensk litteratur inom det här ämnet. Och vilket område är det?
Ja, det är ju arbetslivet och arbetsorganisationspsykologi som det är det området som det här handlar om.
Mm.
Men den kan ju också passa bra inom företagsekonomi till exempel. Alla som jobbar med ledarskap kan ju tycka det här är intressant.
Just det, och det som själva grejen är ju just psykologiska kontrakt.
Precis, absolut. Det är det som är fokus liksom. Ja. Det där med relationsinriktat ledarskap, det är ju att det finns ju en koppling till ledarskap. Men det är själva kontrakten, de psykologiska kontrakten som är liksom kärnan i boken, kan man säga.
Ja, men precis. Och du drar ju en sån liten bakgrund också kring kanske hur forskningen har sett ut. Det är ju ledarskap.
Mm. Nej, för ledarskapsforskningen, det finns ju otroligt mycket ledarskapsforskning.
Mm.
Det är ju verkligen bland de största områdena.
Oändligt med ledarskapsböcker.
Ja, precis. Otroligt mycket böcker finns. Därför att det här är ett sånt viktigt område. Hur ska man vara om man ska vara en bra ledare? Liksom? Och forskningen tidigare har ju varit väldigt mycket inriktad på chefen som person. Alltså. att den ska ha vissa egenskaper, den ska göra på vissa sätt, den ska ha vissa inriktningar och sådär va. Mm. Och, men nu på senare år så har man väl börjat prata mer om att ledarskap ska vara relationsinriktat, att man måste ha vissa omsorg om sina medarbetare och sådär. Så att, och det är i det som det här passar väldigt mycket in. För jag, men liksom nackdelen med den andra forskningen tycker jag är att den har varit för inriktad på att det ska styras av chefen. Liksom. Att det ska handla om relationer, men det styrs av chefen. Och det är för lite fokus på att det faktiskt är två parter. För att, och det är det som, där som det här kommer in tycker jag. Men sen, samtidigt har ju alltså, ledarskapsforskningen varit så otroligt influerad av amerikansk forskning. Liksom idealen och teorierna har kommit därifrån. Och där är det ju inte så inriktat på två personer eller på liksom att det ska vara en relation. Utan där har det varit liksom, hur ska jag vara för att styra de anställda som chef? Liksom.
Mm.
Så att, och det tycker jag är lite, alltså det är lite konstigt när det landar i Sverige. Ja. Därför att vi har ju liksom andra sätt att jobba i organisationer och sådär. Så att.
Ska vi prata lite om vad det är för någonting då?
Ja, just det.
Och det är ju då psykologiskt kontrakt är främst då inom arbetslivet.
Ja.
Jag tänkte lite så när jag läste den. Det är väl på sätt och vis också, man har någon typ av psykologiskt kontrakt med andra relationer också. Ja.
Det kan man ju säga att man har, absolut.
Ja, det kanske låter tråkigt att säga att man har det på med vänner. Men,
Jo, men det finns ju någon slags alltså, upplevelse av hur, vad som är. Alltså, psykologiskt kontrakt handlar ju om vad ingår i relationen egentligen. Vad har du och jag, vad har vi för åtaganden mot varann? Mm. Och i anställningskontraktet och anställningsrelationen, där är det ju liksom ganska reglerat genom, till att börja med genom ett anställningskontrakt. Och sådana typer av regleringar finns ju inte i vänskapsrelationer eller i äktenskap eller så. Utan, men det kan ju ändå finnas någon slags sån här informell eller outtalade åtaganden som man tycker att man har mot varann. Som man märker särskilt när man bryter emot dem. Då tycker man, nej men det här är inte rätt, det här känns inte rätt.
Man kanske ska börja med, vad är skillnaden då mellan psykologiska kontrakt och det vanliga så att säga kontraktet? Mm. Man har väl även ett anställningskontrakt, kan man väl säga då.
Ja, absolut. Jo, men det psykologiska kontraktet, det bygger ju från början på anställningskontraktet. Där det är formellt reglerat. Men det psykologiska delen i det är ju att det är en slags upptolkning av vad som ingår vad det egentligen betyder det där formella åtagandet.
Så ta ett exempel, om jag är anställd hos dig då, säger vi. Hur skulle det kunna vara?
Jo, alltså, och då när vi träffas och gör upp om att du ska vara anställd hos mig, då bestämmer vi att ja, men du ska jobba 6 timmar om dagen. Och det är det är en del då. Men jag som anställd då kanske tänker, okej, 6 timmar om dagen, betyder det precis mellan 9 och 3? Är det det som är, och så tänker jag. Mm. Men sen när jag kommer till arbetsplatsen eller hör vad de andra som jobbar på samma sätt, då säger de att ja, 9 behöver man ju inte vara där. Det räcker om man går med 10 över. Och då är det psykologiska tolkningen av det blir ju att det är inte så himla noga med arbetstiderna. Man kan glida lite på dem.
Ja.
Det verkar helt okej. Okay. Så det är det som är det psykologiska kontraktet.
Just det. Och vad kan det vara mer då? Alltså, jag tänker bara så här, om man målar upp en bild av ett formellt kontrakt. Det kan vara arbetstider, lön. Mm. Vad är det mer? Att man har vissa förmåner kanske?
Jo, ingår... anställningstrygghet är ju något som ingår som väldigt viktigt i anställningskontraktet då. Du har en tidsbegränsad anställning eller du har en tillsvidare anställning.
Mm.
Men tolkningen av det är ju liksom, beror ju på om företaget går bra eller dåligt. Går företaget bra, tänker jag, wow, det här, jag har fått en tillsvidareanställning.
Mm.
Nu kan jag koppla av. Men är det liksom ett företag som börjar gå dåligt, okej, jag har en tillsvidareanställning, men det kanske inte betyder något. Jag kan ändå bli uppsagd nästa år för företaget går så dåligt. Så det är det som är den psykologiska tolkningen av anställningstryggheten.
Och samma sak om du ser att folk få sparken åt höger och vänster.
Ja, precis,
alltså då blir det en slags... även om du har ett kontrakt på papper så blir det psykologiska kontraktet svajigt då.
Jo, precis.
Kan man säga. Så att, men och när... skapar man det här då? Jag menar, om jag är på ett jobb, jag har en anställning. Hur skapas det och när skapas det?
Att det börjar ju skapas vid anställningsintervjun till exempel då. Eller när man anställs. Att man gör upp liksom om vissa grundgrejer. Vad ska jag jobba med? Vad får jag för det liksom? Det gör man upp. Och så de här lagstadgade rättigheterna som man eventuellt har då. Mm. Det är inte alltid nu för tiden, men att det finns vissa, det finns massa lagar som styr arbetslivet. Jag menar, lagen om anställningstrygghet, men också arbetsmiljölagar, semesterlagar, massor med lagar. Och de ska en arbetsgivare följa förstås. Och de kan stå mer eller mindre tydligt i ett anställningskontrakt då. Så när man börjar så får man ju reda på det här då. Om man får ett papper kanske som man skriver på. Och som kanske inte betyder så mycket. Sen stoppar man undan det då. Men sen börjar man ju på jobbet. Och det är då som det liksom verkligen visar sig. Det psykologiska kontraktet skapas liksom.
Mm.
För då får man säga okej. Okay, chefen vid anställningsintervjun sa. Och det här med arbetstiderna sa de att det skulle vara så. Det är så här. Och arbetsuppgifterna. Så skulle jag göra det här. Men jag får också göra det där. Ja, okej, det ingår kan man då tycka.
Ja,
för att grejen med det här utbytet i den här relationen är att man ska tycka att det är rimligt. Liksom. Jag som anställd ska tycka att ja, för de här pengarna ska jag göra ungefär det här. Det är rimligt att jag gör det. Och jag tycker det är bra. Liksom.
Jag har den här lönen och ja. Det här ingår i mina uppgifter.
Ja.
Och jag menar, det finns ju mycket också, det säkert på alla jobb, att det finns mycket som kanske inte står exakt
precis.
I kontraktet som man
massor,
gör.
Ja.
Eller hur?
Ja, absolut.
Det är väl egentligen alla, oavsett vad du har för...
Ja, precis. Det tror jag gäller nästan alla jobb, att man har det. Det finns inte, det går ju inte att skriva ner allt som ingår, liksom.
Nej.
eller förklara allt, det kan man inte.
Men, och det... Ja, just det, du skriver om det också det där, och du nämnde det här med att redan på anställningsintervjun, för det kan ju vara intressant att man när du är på intervju så skapar en känsla.
Mm, precis.
Eller vad, ja, och du får en känsla, okej, det här är den här typen av kultur, kanske de beskriver vissa saker.
Mm.
Här spelar vi pingis på fredag eftermiddagar och så vidare.
Precis.
Eller hur, så det är ju spännande att redan där då
absolut.
Så skapar man sig en bild.
Mm.
Och den bilden påverkar då min syn på det, eller hur, det här psykologiska kontraktet.
Absolut, absolut. Och redan innan man går dit kan det ju vara, om det är ett känt företag som har någon slags varumärke eller någon sån där bild som man vill presentera, så kan man ju ha några idéer om, okej, wow, jag ska jobba på IKEA. Liksom. Då har man vissa föreställningar redan när man går dit och förväntningar som man sen försöker, sova. Och den andra delen som är viktig från början, det är den här arbetsgivaren pålitlig. Liksom. Kan man lita på vad den här personen säger? Okej, om vi skriver på det här pappret, vad betyder det egentligen? Är det liksom så? Och det gäller ju också för arbetsgivaren.
Mm.
Är den här personen pålitlig? Eller är den sån, kan man lita på att den har den här kompetensen som den säger? Liksom?
Mm. Bildas då kontraktet mellan mig och chefen eller mig och företaget?
Ja, det är ju mellan mig och företaget. Och det här är liksom en sån där i forskningen omstridd fråga då. Vem är det som representerar företaget? Men oftast är det ju vid anställningsintervjun är det ju någon som har mandat att lova saker liksom, och företagets räkning.
Mm.
Och sen när man börjar jobba då är det ju oftast den närmaste chefen som står för det psykologiska kontraktet. Liksom. Men formellt och i teorin är det hela företaget. Och dess representanter liksom, som kan representera företaget.
Från start egentligen då, man har förväntningar på företaget, man anställs, man är intervju. Mm. Man får en känsla för att okej, det här gäller här.
Mm.
Men sen är det också, det är ganska viktigt då den första tiden
absolut.
På jobbet. När man lär känna en kultur de första veckorna. Man lär känna folk som jobbar där.
Mm.
Men då kan väl kontraktet rubbas lite? Alltså det här förväntningarna.
Det. Mm. Ja, det gör det ju. Lite
kan du ge lite exempel på det? Vad kan det som hända då som gör att man liksom börjar tänka om lite grann? Liksom...
Jo, alltså, ja, det är det här med arbetstiderna är en sån väldigt tydlig sak. Men det kan ju också handla om arbetsuppgifterna. Liksom att det här är det du ska göra. Men när man kommer dit så de andra som har samma uppgifter, de jobbar också med lite andra saker. Och man kommer på att oj, ja, det här är okej, det här måste jag nog också göra. Det här ingår nog.
Mm.
Men det var lite mer än vad som sades från början. Alltså så kan det ju vara.
Vad skulle det kunna vara rent konkret?
Ja, om man tar inom vården till exempel. Där finns ju jättemycket sånt som är svårt att formulera vad som egentligen ska ingå. Och egentligen har ju nästan alla ett personligt arbetsåtagande beroende på vilken kompetens man har. Alltså att det visar sig att jag är jättebra på sårvård. Det kan inte de andra, men det kan jag. Och det upptäcker min chef ganska snabbt. Så då säger han, ja men okej, du kan jobba lite mer med det där. Och då tycker man att ja, men det är väl rimligt, det kan jag ju göra så här.
Mm.
Så att man anpassar sig till både sin egen kompetens och organisationens behov av kompetens, om man säger så då.
Just det,
så det justeras lite.
Och så kan plötsligt så slutar det med att du gör en massa saker. Din arbetsdag ser lite annorlunda ut plötsligt än vad du kanske var tänkt då från början.
Ja, precis, så kan det vara. Och just det som är väldigt vanligt, det är ju det här att man har uppgifter som det inte finns någon riktig gräns för var de tar slut liksom. Hur bra ska jag göra det här för att chefen ska tycka att jag har gjort ett riktigt bra jobb liksom. Hur om jag ska skriva en utredning, vilka kvalitetskrav ska jag ha, hur noggrann ska jag vara, hur mycket tid ska jag lägga. Det är ju jättemycket som glider där som man inte riktigt vet när man börjar liksom. Och som kan vara mycket mer än vad man hade förväntat sig. Men samtidigt är det liksom okej, jag ska ju göra utredningar här. Och det är ju sånt som också kan leda till stressen, att man faktiskt inte riktigt vet.
Så att då skulle det kunna vara så att man, när man anställs, så kanske den chefen är noga med så här, går vi alltid hem klockan 5, ja, stänger det, kontoret.
Ja.
Sen efter 4 veckor så visar det sig att du sitter liksom 2 timmar extra varje kväll.
Precis, ja.
Och liksom vill göra, och helt plötsligt har du, jaha, vänta nu, är det här?
Ja.
Förväntas det att jag jobbar 10 timmar om dagen här?
Ja, just det, precis. Och då det man gör då, det är att man går, då man pratar med arbetskamrater. Gör ni alla så här? Jobbar alla så här mycket extra och så? Får man ha extra ersättning? Alltså då kollar man av så här. Och då säger de, ja tyvärr är det så liksom. Då går man till chefen kanske och säger, ja nu är det så här att jag jobbar ju faktiskt 2 timmar extra varje dag. Är det rimligt? Ja, då ja, tyvärr så är det så att vi har de här kraven på oss. Vi måste hinna, vi har leveranser och så. Och vi har lovat, vi har deadlines. Så då, ja det, så kan det vara.
Då rubbas min syn på, okej, vänta nu. Det här var inte vad jag räknade med.
Nej, precis.
Det här känns ju inte bra.
Nej, precis. Ja, då kan det ju bli så. Antingen så tycker man att, jo men okej, det här är väl rimligt. Jag får jobba lite extra. Eller så tycker man att, nej, det här blir för mycket för mig. Jag kommer inte orka med det här. Mm. Och då kan man ju säga det till chefen. Beroende på hur viktigt det är att jag har jobb, att jag fortsätter jobb. Det kan ju vara en provanställning. Mm. Och då finns det ju utrymme för att prova sig fram lite grann.
Om man då, ja, det finns också utrymme för chefen att säga att ja, men då får du sticka ifrån.
Jo, precis. Ja. Så är det ju med provanställningar. Men det kanske,
men då kanske chefen säger, jaha, nej, men det förstod du väl att du kommer få lägga ner mer än 8 timmar per dag.
Ja.
Är underförstått.
Precis, ja. Och det är precis det som är psykologiska kontakt, det som man då resonerar om.
Liksom. Ja, och då kanske då chefen har haft den bilden att det är självklart.
Ja, precis. Det borde du ha förstått.
Så att från organisationens sida då, så har förväntningarna varit dem, men du kanske har uppfattat det annorlunda då.
Ja, ja.
Mm. För det är också något som du återkommer till, att det är ju en hela tiden en relation då.
Jo, precis.
Så att i det fallet så kan det vara, skulle det kunna vara så att arbetsgivaren har de förväntningarna att du jobbar över om du inte är klar då.
Ja, precis.
Ja. Finns det några andra vanliga exempel på hur man kommer in och man har en viss syn och sen så, oj, dyker det upp. Det är som något som ser annorlunda ut.
Kanske utvecklingsmöjligheter, löneutveckling och sådana saker som med tiden visar sig att det inte var riktigt det jag trodde. Och jag, sådär. Så att, det tror jag är ganska vanligt. Att man trodde att man skulle få lära sig lite nytt och inte bara jobba med samma sak och sådär. Så visar det sig att man sitter där liksom, och jobbar jättemycket och man tycker att efter 2 år så, nej, nu kan jag det här. Nu, det finns inget mer här att göra för mig. Och då kanske man börjar se sig om liksom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men,
ja. Just det, och då handlar det om att man har en bild då som kanske inte, ja. men kan inte,
ja.
För, jag tänker på det kanske är lätt att fastna i så här, den anställdes, men ja. Det måste väl vara samma sak tvärtom då.
Absolut.
Att chefen har en förväntan sig, ja. Känner vad är det här? Det här är ju en anställd som inte följer.
Ja, precis.
Hur kan det se ut då? Finns det några vanliga...
Ja, det är mycket mindre undersökt, för att forskningen har börjat med att titta på den anställde, och det här med organisationens perspektiv, det är mycket mindre undersökt. Men man kan ju, det är lätt att tänka sig praktiska exempel på det där, liksom, att man som chef, ja, man tycker att det visas att den här anställde glider lite väl mycket med tiderna, inte kommer 10 över 9 utan kommer 9:30 och sådär. Mm. Och då måste man ju som chef faktiskt prata med en anställd.
Men det är ganska lätt bara att säga det, att ja, men Kerstin, nu har du kommit in halvtimme sent, du får ju skärpa till dig.
Ja, precis.
Alltså inte det är ganska lätt.
Ja, precis. Och då tror jag en anställd i de allra flesta fall, så vet man att jag har dragit lite på det här, lite för mycket kanske, så okej, säger man, jag ska skärpa mig. Så det blir ingen mer med det.
Nej, och det hållet så kanske det är lättare att om det är, om man känner, fast det är klart, det går ju ändå, det finns ju många yrken där man känner att så här, jag hade nog lite högre förväntningar på dig så här, överlag, än vad du kanske har, jag tycker att du har levererat då. Det kan vara svårt att ta upp om du ändå inte... Eller så kan det vara... Ja, det är säkert många arbetsgivare som... Vissa branscher som förväntar sig att folk jobbar över och jobbar i den här branschen. Liksom,
ja,
så.
Ja, organisationsskulturen.
Ja, så här, liksom. Jurister eller vad vet jag. Så här, då räknar man med att du ska lägga ner mer tid än så. Och så någon som inte gör det då. Även fast det inte står i avtalet då.
Nej, just det.
Varför är det här intressant?
Jo, alltså jag tycker ju att det är jätteintressant därför att, och jag började med det därför att jag tycker att det finns så många begrepp inom forskningen som, alltså, som är så här lite fnuttiga, så man liksom är svår att förstå så här vad det konkret har för tillämpbarhet i verkligheten liksom. Men det här tycker jag är jättelätt att förstå liksom på något vis, och att det handlar om, alltså, vad är det som gör att jag trivs på ett jobb? Jo, jag har ett psykologiskt kontrakt som är någorlunda i balans, skulle jag säga. Vad är det som gör att jag ibland blir osams med mina kompisar? Jo, för att vi har olika psykologiska kontrakt och de stämmer inte överens. Liksom. Och chefen gör ju vissa förmåner, behandlar oss inte rättvist och sådär, va. Så det finns väldigt mycket av vad som händer på jobbet kan förklaras av psykologiska kontrakt, tycker jag. Så att det är det som är det intressanta med det.
Mm.
Och sen, de allra flesta människor, alltså, har, tror, skulle jag säga, har psykologiska kontrakt som är någorlunda rimliga och som gör att man tycker att jobbet är okej. Okay, liksom. Man kanske inte är jättelycklig över att gå dit på en måndag, men man tycker ändå att ja, men det är helt okej. Okay. Det funkar för mig, liksom. Och då är det psykologiska kontraktet i balans, liksom. Så jag tycker det på det viset är det väldigt spännande.
Just det, att det jag förstår. Det är ju väldigt, det är ju ett spännande perspektiv, ja. Så att om man känner att man trivs, man har det som det känns bra, då är det någonstans i balans att jag förväntar mig det här ska jag göra och jag känner att liksom man gör det. Det är ge och ta.
Ja, precis. Och det man får ut behöver ju inte bara vara, alltså, pengar eller så, utan det är jättetrevligt. Jag har så otroligt trevliga arbetskamrater och jag menar sådär. Så det finns ju jättemycket. Det är bra klimat här. Ja, men det finns jättemycket som man tycker är positiva saker med jobbet. Och så väger upp andra saker som man tycker att det där är lite tråkigt, men det vägs upp av de här sakerna.
Just det, det blir en mix av,
ja, absolut,
av saker.
Absolut.
Och så kan vi väl vara med andra då, som du sa, vänskapsrelationer också. Det är en, ja, mix.
Mm.
Jag menar, ja, just det där kanske inte vi, ja, vi har inte så kul när vi gör det, men Anna, det är det, ja, som i stora hela så, ja, har vi en bra relation då, kan man,
ja,
säga. Om jag träffar någon som skulle säga så här, jag trivs inte bra på jobbet just nu. Så kan jag nästan utgå ifrån att, ja, okej, det har nog med det här att göra.
Ja, absolut. Det finns alltså, jag har inte så jättemånga konkreta exempel på chefer som har använt det. Men jag har ett, och det är precis det. En chef som började, som hade hört talas om det här. Och det var konflikter på, i hennes jobb. Och det pratade om med de andra. Ja, men vad är det som har hänt liksom? Är det någonting som är fel? Eller är det någonting du är missnöjd med? Alltså så där, verkligen försökte fråga efter inslag i det psykologiska kontraktet. Och tyckte att det gick bra liksom. Att hon förstod vad,
ja, vad som, okay, man, vad som så man kan hänt. Ha det som ett sånt verktyg,
ja,
nästan.
Ja, precis. Det är det som är kopplingen, tycker jag, till ledarskap. Mm. Att genom att tänka i termer av utbyte och balans och som kan rubbas och så kan man liksom se att, ja, men det här går att förstå liksom.
Men ja, just det, och som du nämnde nu, du sa det med förändring, för det är väl jättevanligt, ja, en jättevanlig sak att när det sker en förändring på jobbet så här, vänta, nu ska vi byta lokaler här.
Ja,
det är inte nu, okej, vi ska ha ett öppet, vi ska byta till ett öppet kontorslandskap, ja, eller någonting. Ja. Om det sker då på mitt jobb och jag blir lite, jaha, det här var inget kul, det här känns jobbigt.
Mm.
Hur, på vilket sätt då kan man se det från ett, det här perspektivet då?
Mm. Alltså alla så omorganisationer, alltså om det beror på hur du tittar på det, om du tittar på det utifrån ledningsperspektiv, så kan man tänka är det några i den här processen, finns det några grupper eller personer som kommer känna att de har fått det sämre eller kommer bli missnöjda därför att deras villkor har blivit sämre eller någonting sånt.
Och då, ja, just det. Och ja, okej, då tänker du att då kanske jag känner att min arbetsmiljö har försämrats.
Ja, precis. Mm.
Om jag säger, jag har inte fått längre ha kvar kontoret,
nej,
det är öppet landskap.
Ja.
Och då är det där det rubbas, så att jag känner att, nej, men,
ja,
vänta nu.
Jag har fått det sämre, för min arbetsmiljö har blivit sämre i den här förändringen.
Men om de då säger så här, okej, men vi höjer din lön med 2000 kronor i månaden här i samma veva, så att du kan... Ja, inte vet jag. Köpa på hörlurar. Då kanske jag blir nöjd igen då.
Jo, precis. Jo, men det är, precis, men det är så. Man måste försöka balansera det då.
Ja.
Och då får man fråga, men vad är det som du är missnöjd med? Vad är det som du kommer förlora liksom? Och du säger, ja, det kommer bli bullrigt. Okej, hörlurar.
Ja, precis.
Är en sak. Eller det kan vara att jag vill prata enskilt med folk. Ja, men vi har rum här. Okej, då sådär. Att man pratar om saken. Och att man lyssnar på den anställdes perspektiv också. Vad är det som har blivit förändrat för dig och försämrat liksom?
Då är vi inne på det här just med hur man kan justera dem lite grann. Ja, om man egentligen ställer frågan, hur kan man tänka då kring, ja, men kanske både som anställd eller som chef?
Ja. Jo, alltså, ja, man måste ju prata med varandra. Det tycker jag är grunden liksom, att ledningen måste lyssna på vad anställda har för synpunkter på det liksom.
Och det är därför boken heter Relationsriktat ledarskap.
Ja, precis.
Det kommer tillbaka till kommunikationen då.
Ja, absolut, det gör det. Och att det måste vara tvåvägs liksom.
Mm.
Och speciellt när det är, om man inte vill förlora sin personal, så måste man liksom lyssna på om vi nu gör den här förändringen, kommer vi få med oss de här som vi vill ha kvar? Kommer de att tycka att det här är okej också då? Om de inte tycker, vad är det då? Hur kan vi då gå dem till mötes? För att om man kör över anställda och säger, ja, vi har bestämt att nu ska vi ha landskap här. Nu ska det vara liksom öppna landskap i kontoret. Sådär. Okej, och vi köper det från nästa år och inte lyssnar på någonting. Då är det stor risk att folk kommer att vara arga och missnöjda. Liksom. De anställda kommer att tycka att, men vad då? Vi vill ha tyst ibland, det blir för bullrigt och allt det här. Och kommer inte det fram, så blir det liksom grogrund för missnöje som kan accelerera. Liksom.
Mm.
Så att då kan det bli så att folk slutar. Eller, ja, sådär. Eller det blir konflikter eller sådana där saker.
Vi säger om jag då, vi var inne på arbetstider förut. Men jag känner så här, nej, men på morgonen man har någon typ av så här, man kan komma mellan då och då och sådär. Och så känner jag mig, kan inte ta upp det med chefen då och fråga, är det okej om man kommer då ibland kvart i, ibland kvart över?
Mm.
Alltså man känner osäkerhet kring vissa
lite. Ja. Och det här är ju, det är också en liten speciell grej där med att anställa. Ibland kan man ju tänka att cheferna kanske, det här kanske man inte ska ta upp. Om chefen inte säger någonting så är det okej. Mm. Men tar ju upp det, då kanske chefen säger nej.
Ja, det kan vara så också.
Ja, precis. Så kan det ju vara. För då tar man upp det och säger, är det okej att jag kommer en kvart senare varje dag? Kanske chefen, nej, men det här kan vi inte införa som någonting allmänt, utan det här får man vara lite försiktig med, tänker chefen. Ja, då säger chefen, nej, inte varje dag. Eller förstår du?
Ja, du menar att det är vissa saker kanske är det mer eller mindre underförstått.
Ja, precis. Och det är det som gör begreppet ibland lite svårt utifrån ett, utifrån ett ledningsperspektiv. Att man inte alltid... Och det har att göra med maktbalansen. Mm. Alltså att det är ju företaget som har makt att säga, det här går inte, här går gränsen. Och den anställde behöver pengarna och behöver anställningar. Så det är liksom, från början en lite ojämlik relation. Till skillnad från vänskapsrelationer och andra relationer. Som gör att den som är lite underläge kanske inte vill förlora förmåner. Som man tycker att ja, men det här, om vi tar upp det här. Så...
Ja, men jag förstår. Förstår du? Ja, men på samma sätt blir det ju tvärtom. Jag menar, precis, om jag kommer till dig och du är min chef. Om du då skulle säga så här att nej, du ska vara här 9. Ja. Då blir det någon slags liksom regel som gäller för att det blir ganska hårt också.
Det blir det,
så att då blir det plötsligt egentligen kanske inte det är bra för någon att säga så. För
nej,
då blir det, för då ska du som chef då springa och kolla så att alla är det då. Så då är det ju bättre att man har det liksom outtalat och sköter det. Och man sköter det okej. Liksom,
ja, precis.
Så.
Ja. Så är det ju också med kafferaster till exempel. Det är en typisk sån grej. Som att cheferna vet om att de, ibland har de lite längre kafferaster. Men det är så trevligt och det är bra för klimatet. Så vi säger inget om det. Om det inte börjar bli så att det blir väldigt långt utdraget.
Nej, jag förstår. Då behöver man inte skriva ner det. Nej. Så här, vi ska ha kafferast mellan den och den.
Man behöver inte liksom detaljreglera det.
Men alltså, och med det sagt då, så då blir ju då... Jag tror man kanske också får en ännu tydligare bild av att de psykologiska kontrakten är nödvändiga som någonting som står bredvid det vanliga, så att säga, nedskrivna regler.
Absolut, så är det ju. Därför det handlar ju just om alltså det här konkreta som gör att det faktiskt fungerar. Man kan inte hålla på och fråga om allting, liksom, om det har försöka styra upp det för mycket, för då blir det liksom för fyrkantigt.
Mm.
För det är också, man måste också lita på att grunden är att jag ska göra mitt jobb på ett bra sätt. Och så här, det finns en grund här som vi båda litar på att den här funkar. Och att vi gör vissa avsteg, men grunden har vi kvar för vi litar på att kontraktet fungerar. Liksom.
Mm.
Och börja reglera för mycket, då kan det bli så att den anställda känner sig kontrollerad och tycker, nej men vad fasen, vad är det här för något? Liksom? Ska det verkligen vara så här styrt? Liksom? Då kan jag ju inte riktigt känna att jag trivs lika bra, förstår du? Då, om man, för det är så att ju mera regler desto mindre tillit. Det går upp liksom... Det ska vara lag, det ska vara balans i tilliten också liksom.
Och så kan man säkert uppleva ibland, jag menar, på en anställningsintervju så känner man så att det är en chef som är, nej men det är avslappnat och så här. Sen när man bara jobbar där så blir det mycket så här, kontrollerande.
Precis.
Och så. Då känner man, vänta nu, den här känslan fick inte jag.
Nej. Och det var inte
och
så.
Och då blir det obalans i det här psykologiska kontraktet.
Ja.
Jo, men det här med hur kan man tänka för att behålla ett bra psykologiskt kontrakt, en bra balans?
Till att börja med är det här med att man inte, det visar sig att man ska inte ge löften som man inte kan hålla. Om man inte kan leva upp till de åtaganden man har gjort. Och det gäller ju båda parter.
Mm.
Man ska inte lova mer än man kan hålla. För det är jätteviktigt för det psykologiska kontraktet. Att man håller sig till det man har kommit överens om på något vis. Och även om det är outtalat så, jag menar just det här med arbetstiderna. Man kan, för att man får komma lite sent så kan man inte tycka att jag ska komma en timme sent. Utan då bryter jag mot kontraktet, det vet jag om. Liksom.
Ja.
Så man måste se till att man lever upp till det någorlunda. Och inte, för framförallt inte säger att du ska få löneförhöjning varje år. Och man vet att det här kommer du inte få och det kommer inte bli så. Bara för att man vill ha den här personen. För då kommer personen omedelbart att säga, nej men hallå, det här går inte liksom.
Mm.
Så att, och det är samma gäller för anställda också förstås. Att man inte lovar mer, att man har kompetens som man inte har och så. Man inte kan göra uppgifter som man har sagt att man ska göra. Liksom.
Just det. Nej, och det där känner jag igen. Jag pratar med folk som just har blivit det är gräs och gröna skogar just på anställningsintervjun.
Precis.
Och sen blir man, faller det ganska platt. Men det här... Och då det är ju ganska tydligt att det blir en direkt obalans då. Det kan ju hända nästan direkt sen när man börjar jobba.
Men mindre saker så här, om man ser vardagslivet på en arbetsplats, då är att det ska finnas liksom, alltså, kommunikationsmöjligheter. Man ska kunna prata med varandra. Alltså det, man ska, anställd ska kunna komma till chefen och säga saker. Att det här funkar inte så bra, hur ska vi göra med det här och så. Och jag tycker så här. Och tvärtom, att chefen ska kunna prata med dem. Alltså så där, det ska finnas möjligheter till kommunikation.
Just det, för då kan man ju, även om man inte vet att det heter psykolog, alltså jag tänker bara så här generellt då. Även om man inte har koll på den här boken så kommunicerar man och tar upp grejer så kan man ju ofta lösa dem. Ja, och då handlar ju det egentligen om psykologiska kontrakter då.
Ja, just det, precis.
Men det kanske är ändå lättare om man vet om det. Då kan man både som chef diskutera det kring förväntningar och sådär. Och som anställd kan man också, men vänta nu, det här känns ju inget bra. Då har det troligtvis blivit obalans då.
Ja, just det, precis. Ja. Så det är väl en sån sak som är viktig. Men också allmänt, alltså ett bra klimat, bra stämning på en arbetsplats är också bra för psykologiska kontrakt. För då kan man, det hänger ju ihop det där. Man kan prata med varandra om det är bra stämning och ett bra socialt klimat liksom.
Ja.
Men också insatser som visar att organisationen bryr sig om de anställda. Att man ordnat lite saker, att man gör att det ska vara lite trevligt och man försöker liksom... Sådär. Alla sådana saker är bra. Man följer upp nyanställda, hör hur det går. Man har samtal och liksom kollar. Funkar det bra för dig och sådär. Man följer upp och sådär, backar upp anställda. Det är bra. Jo, vi har inte pratat så mycket om att det finns, alltså, olika anställningskontrakt. Det finns ju också mycket mer begränsade kontrakt. Alltså typ tidsbegränsade anställningar, timanställningar, där liksom båda parter har mycket mindre och mycket mer begränsade åtaganden liksom. Och där det här inte gäller så mycket liksom, att cheferna, man anställer någon per timme för att man behöver folk liksom, och de är ganska utbytbara, då engagerar man sig inte så mycket i relationen.
Nej, just det, då blir det mindre, då blir det mindre relevant då, eller mindre vindvikt just.
Precis.
Om jag bara hyr in dig som konsult till exempel. Då kommer inte det här kontraktet vara lika avgörande.
Nej, alltså det beror ju på om jag som konsult vill komma tillbaka eller inte. Om jag vet att jag kommer behöva dig igen. Om jag tycker att just du är en jättebra konsult som jag vill ha tillbaka. Men det är skillnad om, jag menar, McDonald's, där det faktiskt inte är varje persons kompetens, utan det är liksom, jag behöver någon som gör just det här nu. Och då kan man byta ut personerna. Så det beror på vad slags relation du vill ha som arbetsgivare med dina anställda liksom. Och men då ska man också förstå att om man anställer folk med ett begränsat förväntningar, så kommer man också få begränsat tillbaks. Man kan inte vänta sig superengagerade anställda som ska göra allt för företaget om man anställer dem på väldigt snåla villkor liksom. Det där måste matchas ungefär.
Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig, kan man nå dig på något vis?
Absolut, det är, mail är väl lättast kanske. kerstin.di@mdh.se
Tack för att du var med.
Tack själv, kul att prata med dig.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.